Jag läser episteltexten från idag, vilket är nästan episteltexten. Jag har valt lite andra verser, men första Korinthierbrevet 15, vers 12-20. Ska vi se. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Ja, då är vår förkunnelse helt tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att det inte finns någon uppståndelse. Ty om inga döda uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och då är ni ännu kvar i era synder. Då är det också som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara det här livet? Då är vi bland de mest ömskvärda av människor. Men nu är det så att Kristus har uppstått från de döda som den första från de avlidna. Det är mäktiga ord, tycker jag, det här. Och temat, som sagt, för dagen är påskens vittnen. Det här har verkligen med påsken att göra. Uppståndelsen är påskens mirakel. Och jag skulle vilja ställa en fråga till alla i vår underbara församling här. Tror ni på riktigt i era hjärtan på det här budskapet? Bra, tack för svaret. Alltså, Paulus skriver här i Korinthierbrevet att det här är liksom grunden till vår tro. Utan den så är det bokstavligen meningslöst. Vi kan alla gå hem och kolla på Netflix istället. Men och idag är temat påskens vittnen. Och jag uppmanar faktiskt er här inne idag att rannsaka er själva under den här gudstjänsten. Reflektera över det här budskapet. Tror ni i ert hjärta att Kristus för 2000 år sedan ungefär uppstod från de döda? Om ja, så uppmanar jag dig, om ni har någon att dela, att komma fram här och dela med det någon gång. Vi får hitta tid för det, jag tror senare. Men så uppmanar er, vi har en open mic här, så dela med er, var ett påskens vittne i så fall. Och om inte, så uppmanar jag dig verkligen att reflektera kring den här texten som jag nyss läste. Och tänk på den, inte bara så här, ja, det var en bra text, fin text liksom. Utan tänk på vad den gör med dig liksom. Och sen vill jag också välkomna dig som är sökare att, och kanske kämpar med det här, att liksom välkommen hit och upplev Kristi närvaro liksom. Vi vill i alla fall höra påskens vittnen. Jag tänkte be en kort bön för den här gudstjänsten. Herre, tack för att vi får samlas i din närvaro. Tack för påskens mirakel. Tack för att vi får vittna om det miraklet. Jag ber att varje människa här inne ska vara ett vittne för dig, Herre. Så att vi kan sprida det goda budskapet om dig i världen, Herre. Herre, vi vill vara påskens vittnen. Så kom hit ner med din heliga ande och hjälp oss vara det. I ditt heliga namn. Amen. Jag ska tända barnens ljus. Käre Gud i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Dagens predikotext, och den finns på sidan 12:30 i psalmboken om man vill hänga med. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej. Och han sade: "Kasta ut nätet på sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte ens dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han sig om ytterplagget, för han var inte klädd, och så hoppade han i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett par hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp till stranden och drog i landnätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda.
Tack gode Gud för ditt ord och för den här berättelsen om hur du, Jesus, möter sju lärjungar där ute i fiskebåten och på stranden. Hjälp oss att se vad det betyder för våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, det måste ha varit massor med olika tankar och känslor förstås som for runt i huvudet på de här lärjungarna. De hade ju varit med om så extremt omskakande händelser i samband med påsken i Jerusalem, med Jesu död och uppståndelse, och tiden därefter när den uppståndne Jesus hade börjat visa sig. Och jag tänker att de hade mycket hopp och förväntan, det hade de. För Jesus hade ju redan visat sig två gånger för dem, enligt Johannes sätt att räkna. Först var det i Jerusalem när de satt där ensamma, rädda, bakom låsta dörrar. Och så kommer den uppståndne Jesus och säger de här fantastiska orden till dem: "Frid ger jag åt er." Och så andas han helig ande på dem och de förnyas i sin kallelse och sitt uppdrag. Och en vecka senare så är det dags för uppenbarelse nummer två. Och då är det särskilt för lärjungen Thomas. Han som hade sagt: "Nej, det där med Jesu uppståndelse, det kan jag inte tro på. Möjligen om jag får sticka fingrarna i spikhålen på den uppstående och sticka händerna i sidan på Jesus sår, då kan jag tro." Och Jesus hör hans bön. Och han får sticka fingrarna där och handen i sidan. Och så föds en bekännelse som sen har följt oss genom den kristna kyrkan i alla år. Jesus som min Herre och min Gud. Den bekännelse som Thomas fick uttala för oss alla. Och kanske kände de också hopp därför att de hade kvinnornas ord i bakhuvudet. Det var ju kvinnorna som först var ute vid graven och de såg att graven var tom. De såg till och med linnebindlarna ligga där vid sidan om, och det var ju de som först mötte den uppståndne. Och de hade ju sagt: "Gå och säg till lärjungarna att de ska bege sig till Galileen, för där ska de få möta mig." Och nu är ju lärjungarna här i Galileen, vid Tiberias sjön, vid de gamla fiskevattnen som de så väl kände till. Och där sker det här undret för tredje gången. Jesus kommer till dem som uppstånden. Men jag är också helt övertygad om att det var inte bara hopp och förväntan som fanns där. Nej, förmodligen så var tvivel, missmod, massor av obesvarade frågor och en stor portion besvikelse var kanske det som ännu mer dominerade lärjungarnas upplevelse. För det var ju faktiskt så att ingen av lärjungarna hade ju hållit måttet där vid påsken i Jerusalem när det var skarpt läge. De hade ju alla svikit Jesus. Och särskilt smärtsamt var det ju förstås för Petrus. Han som självsäkert hade sagt, ja men om alla andra sviker dig Jesus, det är lugnt. För mig kan du lita på. Jag är beredd att dö för dig. Och så får han veta, nej, du kommer 3 gånger att förneka mig innan tuppen gal under den här natten. Och så sker det. Så Petrus är ju där med ett stort svek i sitt hjärta, en stor besvikelse och skuld och skam. Men nu är de alltså här igen och kvinnorna kommer med andan i halsen så småningom till de här lärjungarna och berättar att Jesus har ju uppstått, ni måste tro på det. Gör de det? Nej. I Lukas 24 så står det att de trodde att det där var ju bara prat och de trodde inte på kvinnorna. Och faktum är att när vi läser de här uppståndelsetexterna så ser vi att det är mer frågor, tvivel som betonas än tro. Jag kollade lite grann på det där och jag räknade till 5 eller kanske 6 tillfällen i slutet av evangelierna där Jesus uppenbarar sig. Och i alla de här texterna så betonas på ett eller annat sätt att lärjungarna inte tror på det eller att de har frågor omkring det hela. Så de fanns där med tvivel och med missmod också. Och vad händer då? Ja, Petrus, han har ju mycket spring i bena, det vet vi ju. Så han sitter ju inte bara still där och väntar, vad ska hända nu? Han säger, nej, vi går och fiskar. Och var det någonting de här killarna kunde så var det ju fiske. Flera av dem var ju professionella yrkesfiskare. Och de andra säger, vi hänger med. Men det blir inget bra fiske. Och när morgonen, när gryningen kommer och de ska avsluta den här misslyckade fiskenatten där de inte har fått någonting, då ser de att det står en man på stranden. Som till slut med en mild stämma säger, mina barn, vilket tilltal, mina barn, har ni ingen fisk? Nej, vi har ingen fisk, svarar de med besvikelse i rösten. Och så säger han de här märkliga orden, kasta ut näten en gång till på höger sida eller på andra sidan båten. Och varför lyder de det? Varför gör de det? Ja, kanske för att de ändå hade varit med om märkliga fisketillfällen tidigare. Och de gör det och de drar upp så mycket fisk att de kanske aldrig har sett så mycket fisk. De orkar inte ens dra upp det. Och Johannes säger att det var 153 stora fiskar. Och i det här läget så visar ju Jesus sin omsorg om de här 7 lärjungarna. Trötta och missmodiga och helt förundrade så står han där på stranden och grillar fisk och fixar bröd. Och så säger han, kom och ät. Kom och ät. Så var det den tredje gången när Jesus uppenbarade sig. Och då är ju våran uppgift här idag, tänker jag, att fundera på vad är det för budskap som evangelisten Johannes vill ge till oss genom den här berättelsen. Och då tänker jag att för det första så tror jag att det är det budskap som alla de här uppståndelsetexterna egentligen vill förmedla. Och det är ju att om och om igen påminna oss och förstärka det här. Ja, det är sant. Jesus har uppstått. Lärjungarna var tröga till att tro. Det krävdes många sådana här uppenbarelser. Och du och jag, vi är väl också ofta tröga till att tro. Vi behöver påminnas om det om och om igen. Döden var inte slutet. Ljuset var starkare än mörkret. Hat och ondska fick inte sista ordet, utan Guds kärlek och förlåtelsekraft dominerade. Fantastiskt. Och det är då det är uppenbart att det räcker inte med 2 gånger, utan flera gånger. Och i Apostlagärningarna 1, strax innan Jesus ska fara upp till himlen, där säger den uppståndne Jesus så här, att Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och då tänker jag, vilken spännande period i den kristna historien. 40 dagar mellan påsk och Kristi himmelfärd. Då Jesus på ett särskilt sätt visar för lärjungarna och för många andra att han verkligen lever. Och vi hörde ju också William läsa hur Paulus verkligen understryker det här. Att det är det här som är själva poängen, som är själva grunden för vår tro. Och Paulus skriver ju där i första Korinthierbrevet 15 också att Jesus har uppenbarat sig för de 12 och sen till sist för Paulus själv. Men vid ett tillfälle för mer än 500 personer på en gång. Och så lägger han till, och många av dem är fortfarande vid liv. Det vill säga, ni kan själva söka upp någon av dem där och fråga, har Jesus uppstått? Så jag tänker att det är väl kanske själva grundbudskapet i alla de här berättelserna. Och det som är väldigt spännande och väldigt viktigt här är också att evangelisterna är väldigt måna om att förklara det här och beskriva det här. Inte bara som någon sorts syner eller visioner eller hallucinationer eller någon sorts inre psykologiska erfarenheter. Utan som verkliga händelser. Och på två sätt så vill man förankra uppståndelsens verklighet utanför lärjungarna själva. Och det ena är ju i bibelordet. Om och om igen så säger Jesus och flera andra, detta har skett som det står i skriften. Det vill säga, de kan läsa orden och de kan se att det har hänt. Och det andra är ju att det betonas väldigt fysiskt att Jesus har uppstått. Det är inte bara det att Thomas får sticka händerna och i sidan och i spikhålen, utan det står också i Lukas 24 att när de inte kan tro, då säger Jesus, ja men ge mig någonting att äta så att ni verkligen ser att det är på riktigt, att jag lever. En ande har inte kött och ben som jag och som äter som ni ser mig göra. Han hade verkligen uppstått. Det var på riktigt. Så ett budskap i berättelsen är ju att vi ännu en gång så här efter påsk får bli befästa i tron. Ja, undret har skett. Jesus lever. Döden är besegrad. Ta emot glädjen. Lev i hoppet. Men i den här berättelsen så finns det ju mycket mer också och många fler djupa dimensioner, och jag ska stanna inför några av dem. Och det som framförallt har berört mig när jag läst den här berättelsen, det är ju att vi möter den själavårdande, den omsorgsfulla Jesus här. Den Jesus som har medkänsla med dem. Den Jesus som kommer med hopp och framtidstro och förnyad kallelse. När han står där på stranden så är det liksom inte en omfattande undervisning. Det är inte något pep talk liksom, ryck upp er nu, nu ska ni ut i världen och predika. När han frågar om, mina barn, har ni ingen fisk? Hur har ni det? Hur mår ni? Och så visar han en praktisk omsorg om dem. Han grillar fisk. Han bjuder på frukost. Och jag tänker att det är sån Jesus är för dig och mig i första hand. Och jag tycker det så står så fint där. När morgonen kom så stod Jesus där på stranden och spanade efter dem. Den Jesus tror jag på. Som varje morgon står framför mig. Och spanar efter hur jag har det. Och vad jag vill. Det finns alltid en ny morgon. För den som tillhör Jesus. Känn på det en stund. Det finns alltid en ny morgon. En ny chans. Ny tröst, ny förlåtelse, nya möjligheter för den som vill tillhöra Jesus. Är inte det vårt hopp? Jo, det är det. Det är min glädje. Och den formuleringen måste jag ha tagit, eller den erfarenheten måste jag ha tagit extra starkt i deras liv, och kanske särskilt i Petrus liv, som känner att han även efter ett misslyckande får en ny chans. Och bara i verserna efteråt så har Jesus ett eget samtal med Petrus. Mina barn, säger Jesus. Jag tänker att varje morgon så säger Jesus det till mig och till dig. Mitt barn. Hur gensvarar vi på ett sånt? Hur gensvarar du på ett sånt tilltal? Mitt barn. Det är någonting mer än teologi. Det är någonting mer än att prestera och göra så gott man kan. Det är att mötas hjärta mot hjärta. Med någon som ser våra hjärtan, som älskar oss också när det har kraschat. Eller som lyfter oss i vår glädje och bekräftar våran längtan. Mina barn. Mitt barn, jag finns här hos dig. Hur gensvarar vi på det? Och så kommer två ord till som jag tycker är så fantastiska i slutet av texten. Kom och ät. Det är hos Jesus vi hämtar näring och kraft för livet. Kom och ät. Och tänk vad lätt vi glömmer bort det. Minst när det är så för mig. Vi är så upptagna av vårt eget fiske. Alla våra bekymmer, alla våra projekt, vad vi ska göra, våran oro. Så vi tappar perspektivet, vi glömmer att vända vår blick och titta på honom. Han som står där och vill ge oss bröd och fisk. Jag tror Jesus säger det den här morgonen. Kom ihåg att lägga ner ditt eget fiske för att se på honom. Kom och ät. Och vi kom, det är också en kallelse till nattvarden förstås. Hans kropp. Hans blod som vi får komma till den här morgonen. Men det är ju också att komma till hans ord, att komma till bönen och kanske framförallt att komma till gemenskapen. För är det inte i gemenskapen med varann som vi hjälper varann att se Jesu närvaro? För så var det ju för Petrus. Han såg inte att det var Jesus som stod där på stranden. Men den lärjunge som Jesus älskade, det vill säga Johannes, han såg att det var Jesus. Det är tack vare gemenskapen mellan Petrus och Johannes och att Johannes säger de här förlösande orden. Du, Petrus, ser du inte att det är Jesus i ditt liv? Och jag tänker att det är kyrkans uppgift, det är våran uppgift att hjälpa varandra att se Jesu närvaro i våra olika liv. Det ser vi inte alltid själva. Vi behöver varann, vi behöver bibelordet, vi behöver bönen. Och vi får sträcka ut våra händer dagligen och ta emot så att säga bröd och fisk. Vi får lämna självupptagenhet och självömkan och prestationerna i vårt eget fiske för att ta emot. Komma till Jesus, äta vid hans bord. Sen har vi den där lilla episoden där Petrus kastar sig i vattnet. Jag mediterade över den här texten och funderade på vad i all sin dag ska jag göra med det här? Har inte karl någon minsta impulskontroll när han slänger sig i där? Men jag blev påmind av, vad är det där egentligen handlar om? Jag tror inte att det är bristande impulskontroll. Utan det är entusiasm, det är hängivenhet, det är en längtan efter att få möta Jesus. Och då kanske det är ett budskap till dig eller mig. Några av oss kanske är där i livet att vi behöver hoppa i vattnet för Jesus. För är det inte så att, åtminstone jag är ganska så här vanekristen liksom. Det är lite mellanmjölkskristendom, jag vet ungefär hur det här ska gå till. Jag är nog inte så våldsamt entusiastisk jämt. Men ibland behöver vi påminnas om att vi kan få ge oss hän. Tänk på det hur det ser ut i ditt liv. Har du tappat bort entusiasmen? Har du tappat bort glädjen? Det är dags att hoppa i sjön på något område i ditt liv för att möta Jesus. Och så till slut då. Det var ju lite tidigare i texten egentligen. Men de får klart för sig att deras vanliga fiskeyrke, den karriären var över. Nu var det något större fiske som de var kallade till. Och Johannes, han har räknat där och säger att det är 153 fiskar. Och jag läste i en bibelkommentar att man tror att det där är en symbolisk tal för helheten, för hela jorden. Alla folk var 153 folk. Det vill säga, de fick en ny livsuppgift. De skulle inte längre leva för sig själva, för att själva sträva efter att bli lyckliga eller framgångsrika eller vad det var. Utan nu fanns de med en djup mening med sitt liv att kunna göra skillnad. Att berätta för andra om att Jesus lever. Att få göra skillnad i världen. Och jag tänker att det säger Jesus till oss också idag. Du har väl inte glömt att du kan få vara en ambassadör för förlåtelse och kärlek där hat råder. Du kan få vara en som bär hopp där hopplöshet råder. Du kan få vara ljus där det råder mörker. Och du och jag, vi kan få berätta om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och att han kommer med liv, med bröd och fisk och med den helige ande till vårt inre. I Jesu namn. Amen.